En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför reapriser. All Black Friday på ett ställe.
Det är serien som tagit världen med storm och som gjort det coolt att vara nörd. Nu kommer den femte och sista säsongen av Stranger Things. Och frågan är om skaparna lyckas ta den hela vägen i mål.
Whether they're a popular dude or some band nerd, a parent, a teacher, a Russian scientist, everybody sort of feels like they're kind of an outcast. And I think this show is about like bringing people like that together.
It's that classic tale of good and evil. And the good guys are so good and the bad guys are so bad.
This is the biggest season we've ever had in terms of action, in terms of visual effects, in terms of story. Ultimately, what people want is they want to see these characters together one last time.
Stranger Things är skapad av bröderna Matt och Ross Duffer, även kända som The Duffer Brothers. Serien hade premiär 2016 och i huvudrollerna fanns fem helt okända barn. Stranger Things är starkt inspirerat av både Stephen King och Steven Spielbergs filmer. Stranger Things utspelar sig i det fiktiva samhället Hawkins i USA i mitten på 80-talet. I första säsongen möter vi fyra nördiga killar som älskar att spela Dungeons and Dragons och de kastas in i ett helt osannolikt äventyr när de träffar Eleven, en tjej med onaturliga krafter som rymt från ett laboratorium i staden. Sedan dess har miljontals följare följt gänget som kämpar mot det onda i den upp- och nedvända världen The Upside Down. Stranger Things har haft en enorm påverkan på populärkulturen men också på hur man ser på så kallade nördar. Serien har gjort det coolt att vara nörd och försäljningen av spelet Dungeons and Dragons har ökat dramatiskt sedan premiären. Musiken har också varit viktig i Stranger Things. Flera hits från 80-talet har toppat listorna igen efter att ha spelats i succéserien. Senaste säsongen kom 2022 och väntan på upplösningen har varit lång, men nu är det alltså dags. Och varje avsnitt av femte säsongen har gått loss på 600 miljoner kronor, så förväntningarna hos publiken är skyhöga. Hur blev Stranger Things ett sånt fenomen? Kommer serien klara att ta sig i mål på ett värdigt sätt? Och vad ska Netflix satsa på härnäst? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Carolina Fjällborg, film- och tv-kritiker på Aftonbladet. Carolina, det är dags för sista säsongen av Stranger Things. Hur laddad är du?
Mycket, mycket laddad. Stranger Things är en av de absolut mysigaste serierna jag vet. Det är liksom, ingen eller inget har ju återskapat 80-talskänslan så bra. Och jag älskade 80-talet. 80-talet var bäst. Och det här är ju som en liksom ouppackad VHS-kassett som är skickad direkt från barndomen.
Mysig, säger du. Första gången jag såg den så höll jag på att skita på mig.
Jaså?
Ja.
Ja, alltså, ja, den är ju otäckt på sitt sätt. Men jag tycker att mysfaktorn är det som för mig har varit absolut starkast med den här.
Vad skulle du säga är det som har gjort Stranger Things till ett sånt fenomen?
Ja, men det är ju liksom den här kombinationen av supernostalgi och också originalitet. Alltså för det man har gjort är ju verkligen ta, ja, men essensen av 80-talet med alla referenser och filmer man har både lånat från och hyllat. Vilket såklart har liksom en kraftig verkan på alla vi som var med på 80-talet. Men man har ju också lyckats att göra någonting eget och bygga ett helt nytt universum som verkligen har känts, ja, men det har känts nytt och fräscht. Och sen är det ju det här med, ja, men den har generationsöverskridande dragningskraft verkligen, för det har ju inte bara varit 80-tal sci-fi och skräck, det är ju också tonårsdrama, så att den har ju slagit brett, så det är ju liksom grunden, en skitbra idé, ett jättebra utförande. Sen tror jag i det här fallet också att stjärnorna stod lite rätt, dels att Netflix sätt att släppa serier på med åren har ju det visat sig ha sina svagheter, men i det här fallet så tror jag verkligen att det var en styrka och sen spred det sig som en löpeld. De har haft väldigt engagerade fans. Och Netflix själva, de lanserade inte den här serien speciellt avancerat. Men däremot när de väl insåg vad som hade hänt så har de ju varit väldigt på bollen med liksom sälja merch och göra pop-up-event och dittan och dattan världen över. Så att det är väl liksom verkligen en samverkan och att saker helt enkelt, ja, ja, det slog till liksom.
När den hade premiär 2016, då var det ett gäng okända barn som hade huvudrollerna, och de två vuxna kända namnen var Winona Ryder och Matthew Modine. Fanns det tveksamheter till att det skulle bli en hit?
Det tror jag absolut, och att det skulle bli en sån hit det blev, det tror jag verkligen ingen såg komma. Men jag minns när jag först läste om den och sen såg första säsongen, då kände jag ändå att det här är väldigt, väldigt bra och det här kommer bli bra. Men vad jag inte såg, tror jag, var att den skulle bli så stor bland yngre. Jag trodde kanske att det handlade mycket om, ja, men just
nostalgi.
Precis, om nostalgi. Men att den slog så brett var ju kanske inte en skräll, men definitivt en överraskning. Och bröderna Duffer som har gjort serien, de har ju pratat om att de fick nej på säkert 15-20 ställen, kanaler och studior, till att göra det här. Tills Netflix sa ja. Så att de hade då garanterat inte väntat sig det. Och Netflix fick ju problem med servrar och allting ett tag där, när den verkligen slog igenom. Så nej, den blev ju absolut mycket, mycket större. Men det som är intressant är ju att vi har sett det här sen upprepas, kanske inte i samma skala, men om man kollar på till exempel Squid Game och även Adolescence från tidigare i år, så är det också serier som Netflix knappt har marknadsfört alls, som har blivit väldigt stora. Så att jag tror att de har också insett kraften lite grann i att låta saker utvecklas organiskt.
Serien har ju varit en hyllning till både Stephen King och Steven Spielberg och deras verk på 80-talet. Och det har ju blivit en av världens största serier genom tiderna, som du nämner också. Men kommer det vara mycket 80-talsreferenser nu då i den femte säsongen?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså trailern kan man ju se, det känns, det är lite tillbaka till framtiden. De har också pratat om Terror på Elm Street 3, The Lost Boys, Poltergeist och så vidare. Men det har också pratats om Terminator 2, Ensam hemma. Nu är vi inne på 90-tal. Mm. Och det finns också en scen i trailern, tror jag, som är ganska tydlig Jurassic Park-referens. Och Jurassic Park tror jag de har varit inne på lite innan också, men det verkar ändå ha lite framträdande roll här. Så att, och faktiskt så läste jag någonstans att även Eternal Sunshine of the Spotless Mind finns nämnd som någonting som är bra att se inför säsongen. Och nu är vi på 00-tal.
Otroligt. Måste man hinna se den filmen igen alltså?
Precis, det blir bråda dagar här nu.
Ja, den här serien, den handlar i grunden om en grupp kompisar som är så kallade nördar, får vi väl ändå säga. De okola på skolan. Hur tror du att den här serien har påverkat synen på just nördar och nörderi på det sättet?
Men den har ju verkligen introducerat nya generationer för en nördig 80-talskultur. Alltså Dungeons and Dragons har ju fått världens boom efter den här. Så att det är klart att man har lyft fram nördarna och gjort dem till hjältar. Det är supernörderiet, det är ju sorts som en superkraft här. Men det ska man ändå säga, att Stranger Things var ju inte först med det. För jag minns att vi redan på 00-talet läste och skrev om liksom nördarnas revansch. Så det är ju någonting som utvecklats mycket med, ja, men Marvel och superhjältetrenden. Kanske redan Matrix egentligen satte någon, ja, men liksom lyfte statusen lite grann där. Och när jag höll på att googla nördkultur så upptäckte jag att det var faktiskt 2015 så har man i Svenska Akademiens ordlista bytt. Och här har man statushöjningen. Först var det en enkelspårig och löjeväckande person, en tönt.
Mm.
Sen blev det en person som har ett stort specialintresse och därför kan verka något enkelspårig.
Wow!
Så då hör vi, man har bytt syn här.
Det har man verkligen gjort. Men Carolina, vi har sett i stort sett samma cast sen premiären, men i femte säsongen så kommer bland annat Linda Hamilton vara med. Vad tänker du om det?
Det är ju en supervärvning. Och där har vi ju såklart Terminator 2 och den referensen. Och hon har ju en perfekt actionhjältinna persona att jobba med här. Och hon ska ju också då spela en antagonist. Så hon blir ju liksom kanske lite nya då Dr. Brenner. Sådär. Så att, men det är ju helt i linje. Det var ju därför man liksom föll lite grann från början med Winona Ryder och sånt där. Det är ju kul när de plockar in lite äldre stjärnor från förr.
Serien har alltså spelats in under en period av 10 år, och under den tiden så har publiken fått se skådespelarna växa upp. Hur har de klarat uppgiften? Och hur kommer den skyhöga budgeten visa sig i avsnitten? Vi pratar mer med Carolina Fjällborg om en stund. Häng kvar! Carolina, första säsongen hade premiär 2016. Det har tagit väldigt lång tid att komma hit. Hur kommer det sig?
Men dels är det klart att det har att göra med att det är en väldigt stor produktion. Att spela in och också efterbearbeta, det är så mycket effekter och sådana där saker. Så att den är ju väldigt liksom cinematisk. Sen har vi ju haft en pandemi, dubbla Hollywood-strejker, och det har ju påverkat typ alla produktioner, mer eller mindre. Sen har jag också läst att bröderna Duffer har tyckt att det funnits en poäng med att låta det gå länge för att folks förväntningar ska byggas upp och man ska få gå och längta sådär. Men så att det finns väl olika anledningar, men man kan ju också notera att det har nästan börjat bli någon sorts norm bland väldigt många streamingproduktioner att det går åratal mellan säsonger. Och nackdelen med det är ju lite grann, nu lyckas ju Stranger Things hålla uppe för att det är en sån stor serie, men att intresset riskerar att dala och man glömmer bort saker.
Man måste kolla recaps hela tiden.
Ja.
Mm. Sen är det så här, serien har vunnit mängder med priser, dock inga riktigt tunga i kategorier som manus eller skådespelare och sådär. Vad tror du att det beror på?
Dels så är det faktiskt så, både på tv- och filmsidan, att för så kallat liksom genre-material, alltså vi pratar skräck, sci-fi, fantasy, det är svårare att vinna de riktigt tunga priserna. Det finns alltid undantag, men rent generellt så är det så. Sen har också Stranger Things, om man kollar på när de har släppt avsnitt, så är det flera säsonger som har släppts på liksom vår-sommarkanten. Då kan man hamna utanför den perioden som man överhuvudtaget liksom för att kvala in. Och sen kan du vara med på nästa, men då har du inte kommit jättemycket däremellan. Så att de har inte varit så strategiska med släppen. Och sen tror jag också på själva skådespelarfronten att det kan, dels vet jag inte om det är så många som egentligen är liksom Emmy-material, men också att de är så många så att de kanske tar ut varandra lite grann.
Fattar. Vi har fått se barnskådespelarna växa upp ju. Hur har de klarat av det tycker du?
Ja, men överlag ganska bra, men det har ju blivit lite problem. Om du kollar mellan tredje och fjärde säsongen, då skulle det ha gått ett halvår. Men man ser ju att de har ju blivit typ vuxna däremellan. Mm. Och sen är det ju lite, barnstjärnor är charmiga på ett sätt när de är barn.
Ja.
Det försvinner ju lite när de blir vuxna. Och då börjar man också lägga märke till sånt man kanske inte lade märke till när de faktiskt var barn. Till exempel så tycker ju jag att Millie Bobby Brown, som jag verkligen tyckte var jättebra i början. Nu har jag också sett den i annat. Och kanske en opopulär åsikt, jag tycker inte att hon är en jättebra skådis. Och sånt syns ju helt enkelt mer.
Serien som utspelar sig på just 80-talet, musiken har varit enormt viktig i serien. Kate Bush fick ju en otrolig revival med sin Running Up That Hill förra säsongen. Hur viktigt har musiken varit för serien skulle du säga?
Den har varit superviktig, och musik är ju egentligen en viktigare del av både film och tv än man oftast tänker på, men här har det varit väldigt påtagligt. Dels för den övergripande 80-talskänslan, men också för att man verkligen har, musiken har ju fått spela en roll i handlingen, så man har integrerat den på ett väldigt, väldigt smart sätt. Kate Bush, precis som du sa, Should I Stay or Should I Go har de gjort, Metallica's Master of Puppets och Neverending Story, som jag älskar, har ju också varit liksom figurerat. Så musiken har varit viktig, men det har också varit omvänt, tror jag, att det som har hänt med musiken i den här tv-serien har också blivit viktigt för musiken, om man säger så. Att man, artister och skivbolag verkligen har sett vad kan hända om du får med rätt låt på rätt ställe. Och jag tänker att för liksom strategier och förhandlingar framöver så tror jag att det här kommer att spela roll, faktiskt.
Sista säsongen har också en makalös budget, Carolina, med $60 miljoner per avsnitt. Det är alltså cirka 600 miljoner kronor. Vad gör det med förväntningarna? Hur är dina förväntningar på det här?
Alltså, jag personligen får inte högre förväntningar av en högre budget, även om jag tror att rent generellt så kanske folk får det. För jag kan tvärtom tycka att det blir lite så här uppfölja sjuk över det hela. Att allt blir större, längre, det blir mer effekter, det blir mer action. Men samtidigt som det händer så kan också en lite skärm gå förlorad. Och att själva liksom karaktärsdramat, relationen mellan figurerna och sådär hamnar lite i skymundan. Så jag kan tycka att det ibland blir lite mer splittrat berättande. Så jag tror, men jag tyckte man såg redan i fjärde säsongen, då när det var superlånga avsnitt och sådär. Så att jag tänker mig att jag tror att den femte säsongen kommer vara mer som den fjärde än som de liksom tre tidigare. Däremot rent visuellt så förväntar jag mig att det ska vara otroligt snyggt, vilket det säkert kommer vara. De ska ju visa finalen faktiskt på bio till och med.
Just det. Ja, förväntningarna är ju skyhöga, det är ju så. Men för några år sedan så avslutades ju en annan av världens största tv-serier, Game of Thrones. Miljontals fans var besvikna på utgången. Finns det risk för att det blir liknande här?
Det finns alltid en risk, men jag tror att haveriet med Game of Thrones var ändå så pass stort. Så jag tänker mig att det har blivit någon sorts liksom lex Game of Thrones över det här. Jag tror att de som gör serier, speciellt nu av den här storleken, har det där i bakhuvudet och jobbar aktivt för att det inte får bli så. Så jag tror ändå att, jag tror och hoppas inte att vi kommer få se en sån pyspunka i det här fallet.
Ja, och Stranger Things är ju Netflix största serie, får man väl ändå säga. Vad ska de satsa på härnäst?
Ja, alltså vi får se. De satsar ju mycket överallt. Inte bara engelsktalande heller, vilket jag tycker är kul. Sen är ju frågan, liksom, Netflix, när det här kom, just att de satsar på ett ganska osäkert kort, då var ju de fortfarande lite uppstickare. Nu är ju Netflix själva bjässar och har egentligen börjat påminna mer om de stora filmstudierna. Så frågan är ju liksom, det känns lite som att det kanske finns sämre förutsättningar för den här typen av satsningar, att det är mer liksom säkra inkomstbringande kort det satsas mest på.
Carolina, blir det tomt efter att Stranger Things lägger ner?
Nej, alltså jag tror att det var dags. Jag tror inte man skulle ha dragit ut på det här mer, och det kommer alltid någonting nytt.
Carolina, tack för idag.
Tack själv.
Sist här, Carolina Fjällborg, film- och tv-kritiker på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.